Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Innan vi kör igång dagens avsnitt av Bakom framgången så vill jag påminna om att gå in på Instagram och söka efter hashtaggen Bakom framgången. För under den hashtaggen så kommer vi sen att gå ut med mer information om hur ni gör för att buda på de här prylarna, lagtröjorna som våra atleter i podcasten går ut med så småningom i slutet av sommaren. Och pengarna kommer att gå till ett välgörenhetsarbete, Aktivisfonden, där vi jobbar för att barn med funktionshinder ska få mer regelbunden träning.
Hej och välkommen till dagens och veckans avsnitt av podcasten Bakom framgången, som fokuserar på mentalt fokus på våra sportprofiler och idrottare som faktiskt har lyckats med någonting här i Sverige. Och idag har vi en profil som han gav smeknamnet Den unge vilden efter att i VM 2010 inte gått i mål en enda gång. Den här dåren, han kör alltså Formel 1 på vatten. Välkommen till Bakom framgången, Erik Stark.
Tack så jättemycket.
Hur skulle du vilja presentera dig själv utifrån det som jag har berättat, så att folk förstår lite mer vem du faktiskt är på riktigt med?
Ja, egentligen tror jag är väl en helt vanlig kille uppväxt utanför Stockholm. Jag började väldigt tidigt med tycka om racing, allt från motocross, go-kart. Men på något sätt hamnade jag i båtracingen och har hållit på med det större delen av mitt liv just nu. Jag började som 12-åring med den minsta klassen man kan börja i då. Och sen nötat mig igenom alla klasser och faktiskt klarat vunnit de klasser jag har varit i och liksom blivit naturligt och tagit det nästa steg uppåt hela tiden. Och sen, det var faktiskt här om veckan vaknade jag till och bara fan, nu kör jag Formel 1. Så man förstår inte riktigt själv, men det har varit en dröm länge och nu är jag här och nu ska man försöka göra det bästa av det.
2009 blev du Rookie of the Year. Det var Formel 2.
Formel 2, precis. Ja. Det är väl den första klassen där man börjar åka på riktigt internationell nivå.
Mm. Och så hade vi 2010. Då fick du smeknamnet för att du inte gick i mål en enda gång.
Precis, då kraschade jag varje race så det var ett dumt år.
Och 2011 så vinner du VM.
Precis, då vände faktiskt allting. Det var helt otroligt. Jag tror att jag vann alla race. Jo, jag vann alla race det året. Och jag vann alla kval också. Så att jag var helt obesegrad det året. Och sen fortsatte det så i 3 år till. Så.
Ja, precis. Och det jag undrar där. Hur kan man gå ifrån att inte gå i mål en enda gång till att faktiskt vinna VM? Vad hände däremellan?
Jag tror... För det första så ändrade vi om lite i teamet. Jag tog in en ny kille som hjälpte mig. Jag har en kille på radion som pratar med mig hela tiden och berättar vad som händer i racerna och taggar igång mig ibland, lugnar ner mig ibland. Och jag tog in en ny kille som fungerade jäkligt bra med mig och lärde sig nog lugna ner mig lite. Och sen tror jag att jag växte lite under det året och liksom gränsen mellan att vinna och krascha varje race är så ytterst liten. För att vinna varje race så måste man åka i princip som att man ska krascha varje race. Men klara ändå att hålla sig lugn och inte krascha. Så den gränsen är hårfin. Och jag tror att han lyckades hjälpa mig och hitta mig själv bättre. Och klara det till året efter och liksom hålla mig, åka jäkligt hårt ändå. Men ändå hålla mig på rätt köl.
Och nu sitter du i Formel 1 då och har som mål att faktiskt vinna det.
Ja,
hur ser det ut för dig?
Vi har kört ett race i år och självklart, jag är med i toppen och slåss. Och Formel 1 är ännu svårare att vinna. Det finns ännu mer duktiga förare och väldigt starka team. Formel 1 är ju som i bilracingen, det krävs en stor ekonomi bakom det också för att kunna ha ett bra ekipage att åka med. Och jag åker för ett arabiskt team i år och har fått en jättebra styrning, så jag tror verkligen vi kan göra det i år eller några år här framåt. Formel 1 är inte lätt att vinna och Sverige har aldrig vunnit ett VM i F1 och min plan är att ta det första.
Finns det någon konkurrens i Sverige?
Ja, det är två andra svenska förare, två från Örebro då, som kör. En som jag precis börjat köra som är lite yngre än mig och sen en som har åkt i 10 år nu i Formel 1. Han har varit väldigt nära att vinna VM, förlorade det på sista racet på säsongen. Så han har varit nära och han är ingen man kan räkna bort och mycket god vän till mig också. Så det kan, han är en aspirant på VM:et också.
Blir det mer som en liten community än som konkurrens?
Det blir det. Just den här killen, han har jag bott hos ett år och det var han som tog mig in i Formel 2 och sådär. Så han har varit en liten mentor för mig i många år och nu kör vi samma klass ihop. Så det är väl klart att vi tävlar mot varandra ute på banan, men sen är det på när vi vänner och det har fungerat jättebra.
Vad är du mest stolt över hittills?
Alltså jag tror att många sådana här grejer man har gjort kommer liksom riktigt sjunka in när man blir lite äldre. Men såklart, mina 4 VM-guld på rad i F2 som ingen annan någonsin i historien har gjort är ju såklart en av mina största favoriter. Och sen vann jag faktiskt, jag hade en tävling här i Stockholm på hemmaplan med hemmaklubben som arrangör, alla kompisar här. Och kvalet kraschade jag och så vann jag dagen efter på racet. Det är också en av mina stora höjdpunkter i livet.
Alltså det låter ju som att krascha är ingenting konstigt här. Och, hur snabbt går det när du ligger där på vattnet?
Formel 1 nu åker vi någonstans mellan 210 och 220 km i timmen på rakerna. Så det går fort när det väl händer grejer.
Så man kan ju tycka att en krasch skulle kunna vara ganska farlig då?
Självklart att nu åker vi otroligt säkra båtar. 9 av 10 krascher går jättebra om man går därifrån. Men sen ibland händer det. Jag hade en av mina värsta krascher förra året i Kina i Formel 1 då, där båten dök helt plötsligt och slet av några senor i handen och skadade ögat lite grann och hela hjälmen knäckte så lite. Så det var, där tog det faktiskt 2 månader innan jag var tillbaka och kunde åka igen och låg på sjukhuset ett tag.
Men hur blir man ärrad psykiskt av det? Märker du av någonting när du sätter
den, dig i båt? Den gången faktiskt så tog det faktiskt ett race. Vi hade race i Abu Dhabi några månader senare och det tog faktiskt hela racet för mig att komma tillbaka och till den nivån där jag borde vara. Och sen hade vi race i Dubai helgen efter och då tog jag faktiskt polen på kvalet. Första gången i F1 för mig, så det var väldigt kul att få avsluta säsongen med och känna att man är tillbaka. Men det tog lite tid efter den kraschen. Jag tänker på den ibland också. För att den var en jobbig krasch. För att det bara vart. Och jag vet inte riktigt varför jag slog runt. Eller varför båten dök. Och det är liksom, det äter lite på huvudet. Varför man inte kan få en förklaring till. Vad gjorde jag fel? Gjorde båten fel? Eller bara hände det? Och det tog faktiskt lite tid för mig att komma tillbaka efter den.
Och när du tänker på att du ändå kommer tillbaka, vad är anledningen till att du kämpar vidare? Vad är ditt varför i hela det här?
Jag älskar ju fart och jag älskar de här kickarna. Och, sen har ju pappa lagt ner så mycket tid på det här så jag måste ju fortsätta. Nej, men jag älskar ju, det här är mitt liv och jag har hållit på nu större delen av mitt liv med det här. Och, många förväntar sig att man gör det. Jag har ett stort team bakom mig så det är bara att sätta sig i båten och börja åka igen.
Så gjorde du det från början lite för att förväntningarna kom utifrån? Eller att du ville bevisa någonting inifrån ut mot andra?
Nej, du menar när jag började med racing?
Ja,
nej, det var det inte. Alltså, det var ju aldrig tänkt att det skulle gå så här långt. Att jag skulle jobba med båtracing som en av de få i Sverige och tjäna pengar på det. Men jag har ju alltid varit en liten så här adrenalin-junkie. Jag ville börja åka cross när jag var liten, men pappa vägrade att stå i en lergrop och titta på när jag körde cross. Så det vart båtracing då.
Så det är en brygga funkar bra liksom.
Precis, en brygga funkar bättre. Vi hade landställe så det var lite enklare att hålla på med det. Och, den vägen är det. Och det är, fortfarande är det ju skoj, men ja, de senaste 5 åren kanske har börjat bli lite mer seriöst och man kan inte blaja runt lika mycket, men i hela min ungdom så har ju racingen varit liksom rolig bara.
Och hur tänker du då nu när det börjar bli mer professionellt, nu när det faktiskt är mer seriöst, hur planerar du inför det? Hur sätter du mål?
Ja, det är liksom, det här är ju liksom jättenytt för mig också. Jag har varit antagen till det här teamet i mitten på förra säsongen och det var första gången jag fick liksom, man kan säga liksom ett proffskontrakt där jag får betalt för att köra racing. Och då är det såklart, innan har det liksom bara varit mitt eget och jag har kunnat ställa krav på mig själv. Men nu har jag ju liksom en chef som sitter där borta och bestämmer och tycker så här ska det gå för mig och det här borde jag kunna prestera. Och det är klart att det är lite nervöst, men ja, jag har väldigt bra kontakt med han, med min teammanager, och vi försöker hålla det liksom fortfarande att det ska vara roligt. Att vi är där och åker racing, och ju roligare vi har ju bättre kommer det gå, och vi försöker hålla oss där.
Jag hade ju en podcast innan, en podcast som heter Fitnesspodden, snackade träning, kost och hälsa. Och det gjorde jag och min kollega i 3 år. Mm. De 2 första var ju bara för att det var kul, helt utan inkomst. Och sen 3:e året, då började det bli ett yrke för vi fick betalt för det. Helt plötsligt började man känna en annan press. Någonting förändrades lite. Har du känt att det är positivt eller negativt att du faktiskt blir betalad och att folk har krav på dig nu?
Det är väl klart, det är en jättehäftig känsla att få betalt för att göra det man älskar och det som har varit ens hobby hela sitt liv. Men såklart att man saknar tiden där man bara kom på ett race och det fick gå hur det gick. Man bara var där, hade roligt, tjoa tjimma med sina polare där. Men ja, det här är liksom nästa steg i livet och jag älskar det fortfarande lika mycket, men ja, det är en ny nivå nu och jag har inte riktigt kunnat sätta fingret på vad det är än, och ja, det är fortfarande väldigt nytt för mig.
Ja, för jag kan tänka mig att chefen skulle bli tokig om du inte gick i mål en enda gång.
Nej, det blir ju så. Nu första racet i säsongen så bröt jag på grund av motorproblem, dock ja, så är ju inte det mitt fel, men det är såklart att man i slutet på säsongen så kollar man ju bara på resultatet och sen varför jag har brutit olika race, det spelar inte så stor roll. Det är resultatet efter säsongen, vilken placering i VM jag är och hur många pallplatser jag har tagit, det är det som kommer räknas. Så ja, det är klart att man är nervös, men jag försöker inte tänka på det så mycket och bara, ja, jag vet ju att jag kan köra båt, så jag försöker göra det jag är duktig på, bara åka och ha roligt.
Och du har ju varit framgångsrik. Men jag kan tänka mig att du har också många förluster eller vad man ska kalla det. Vad är din största sportsliga och personliga förlust?
Ja, förra året så i Formel 1 så låg jag i 3 hela det sista racet och varit jagad av en av mina bättre kompisar i Formel 1, Sean Torrente från USA. Körde om mig i andra sista kurvan, sista varvet, när vi hade åkt 48 varv. Det var väl rätt tungt kan jag säga. Tufft. För att vi hade problem med varvning som inte ville släppa förbi mig. Så det är väl såna här, det är mer sådana där saker som har gjort. Men jag har liksom klarat mig med åren. Mitt tredje år i F2 när jag vann VM. Då dog en bra kompis till mig i båtracingen då, under en EM-tävling. Då. Han som var min största konkurrent just då. Det är väl också såna här grejer som tråkigt att förlora kompisar i. Sånt som man egentligen ska göra bara för att man älskar det. Men alla vet att det är en farlig sport, så det är väl klart att det kan hända saker.
Men hur känner du då när du, för du måste ju kunna se dig själv i den situationen, eller total ignorerar man att det kunde varit jag?
Ja, lite så är det, man försöker bara inte tänka på det. Då är det väl klart att man efter och några dagar efter, jag var nere på hans begravning, det var en italienare, jag var nere på hans begravning i Milano. Då är det väl klart att man tänker liksom, är det verkligen värt att hålla på med det här för liksom, för egentligen ingenting. Men
och när kommer du fram till att det ändå är värt? Vad argumenterar du med då?
Att jag lever hellre ett snabbt och farligt liv än ett långt och tråkigt, tror jag. Nej, men jag liksom, det är ju det här jag älskar och ja, det är lika farligt att gå över en väg ibland. Folk dör av det också. Jag tror att man ska leva livet och ha roligt. Det är det viktigaste liksom. Mamma har ju såklart alltid varit orolig och jag har flickvän nu och jag tror att hon klarar det hyfsat bra. Jag tror att hon tycker det är värre än vad hon säger till mig. Hon brukar vara med mestadels på racerna och försöker väl hålla sig lugn. Men jag tror att hon, alltså jag tror när starten har gått, när liksom allting är igång, då tror jag liksom nervositeten släpper. Mm. Och hon har ju en av hon, hon har inte sett någon hård krasch, och hon, ja, hon har klarat sig från det.
Ja, flyt för henne kanske. Har du någon personlig utmaning som du har fått jobba med genom tiderna, men som du ändå känner att, ja men okej, det här har jag manövrerat?
Alltså mitt största handikapp jämt är min träning. Jag skulle behöva träna mer än vad jag gör, helt ärligt. Men jag har svårt ibland att hitta fokus till att träna gym och ut och springa. Och jag vill åka hellre, då sticker jag hellre ut och åker båt bara. Och, ja. Men kanske skulle behöva träna den fysiska delen lite hårdare. Men ja. Det är väl inte så här man jobbar lite med hela tiden och bråkar med.
Ja, och man brukar väl säga att ungefär 80% av träningen ska vara riktad till det idrottsliga man håller på med. Mm. Så att du gör ju ändå rätt som inte bara går och marklyfter. Vad har du för stor last som, om folk skulle tänka dig som en elitidrottande människa så här, så skulle de höja ögonbrynen. Och kan man göra så, ändå vinna VM?
Oj, oj, oj. Det är väl det där vanliga att jag är svensk och älskar midsommar och snaps. Och...
Jag tänkte sill och potatis, men, ja, men du tänker snaps. Ja, ja.
Nej, men det är väl ibland att man tycker om livets goda lite för mycket. Mm. Ja, men jag tycker ändå jag har hållit det på en hyfsat bra nivå. Det drabbar inte mitt jobb då. Och, ja, men det är väl klart att man alltid kan dra ner på det.
Mm, ja, men det måste ju ändå vara någonting som du avväger hela tiden för att kunna hålla dig lätt.
Precis, men så här är det. Jag har tänkt mycket på det här och många säger okej, du kanske borde dricka mindre eller festa mindre. Eller nu har jag slutat festa lite för nu har jag blivit lite äldre och inte orkar det längre. Men under mina tidigare år. Men jag är lite sådär liksom, som jag sa förut, livet går ut på roligt. Och det ena behöver inte ta bort det andra. Och så länge man kan hålla en bra nivå på det man håller på med, så tror jag att man kan fortsätta med det.
Finns det något som du helt har fått avstå för att kunna ta dig upp till toppen?
Alltså man har ju fått, alltså i min ungdom fick jag prioritera bort, nu tycker man inte det var så jävla stora grejer, men när jag var ung så kan jag säga både 7:an, 8:an, 9:an och första ringgymnasiet har jag aldrig varit på en skolavslutning bara för att jag alltid hade race den helgen, och det var, liksom på den tiden var ju det. Det var ju det roligaste som fanns att få gå ut på skolavslutningen med alla vänner och, ja, och fest och allt sådär. Men ja, just då var det väldigt hårt. Men ja, nu tänker man väl att det var en mesig grej. Men det var väl sådär mycket studentgrejer som man fick avstå för att man hade race. Och vi har ju mycket race under den tiden av året. Så studentskivor och studentflak, sådana grejer som man fick avstå. Säkert många tycker att det är skitgrejer, men just då var det en väldigt stor grej. Och det var en stor grej i livet att få göra de här grejerna. Men...
Är det någonting som du saknar nu eller så?
Nej, det var ju inte så att jag fick avstå helt. Men nej, det är inget jag saknar. Jag har det väldigt mycket bättre nu än vad jag någonsin kan drömma om.
Mm. Och nu har du ju inte, ska man säga, du är inte färdig med din karriär. Jag har ju intervjuat några som faktiskt har avslutat sin karriär. Men ser du någonting som du skulle kunna göra, eller kunnat göra annorlunda för att ta dig till toppen snabbare? Och du är ju fortfarande en bit ifrån där du vill vara.
Ja, alltså det där har pratat så mycket, så här, hur snabbt man ska ta sig till toppen. Och jag hade kunnat börja med både Formel 2 började med väldigt tidigt, men jag höll mig väldigt länge i Formel 2. Hade kunnat börja med Formel 1 för massa år sedan, men med diskussioner med min far bara att vi valde att avstå och valde att vara kvar i Formel 2 tills jag var så klar som möjligt med det och var så liksom redo som möjligt för Formel 1. Och det tror jag liksom, jag tror ibland stressar man för snabbt upp i klasser och liksom glömmer mycket av den träning man får i de mindre klasserna där det kraschas lite mer och där man kan ligga närmare varandra och det är inte samma fart och de här grejerna. Det tappar man lite när man går för fort upp i klasserna, och där tror pappa alltid bromsat mig. Jag har alltid velat såklart gå upp. Det tror jag har gjort att man blir en mycket mer stabil förare. Och som där när jag gick in i F2 så kraschade jag väldigt mycket i början. Kanske var lite ung då och lite vild. Men fick lära mig där och, liksom, och ta det lite lugnt och lära mig hantera båten och så. Det tror jag har igen mycket i F1 nu.
Är det någon gång som du har haft närheten till att faktiskt lägga ner?
Det var nog under den här ungdomsperioden när det var så mycket annan grej som var roligare än att åka på båtracing. Mm. Ja, på någon sandstrand i Mora eller något. Ja. Mm. Men jag skulle inte säga de senaste 10 åren har jag aldrig tänkt så.
Nej, för jag tänker hur man... De dagarna där man faktiskt inte känner att nej, men nu vill jag inte göra det här. Jag är inte alls sugen på det. Hur har du lyckats ta dig över de dagarna?
Faktiskt så, jag har faktiskt inte så många sådana dagar. Det blir liksom lite, eftersom våra grejer går i container till varje race hela tiden. Vi har liksom, som bilracing har lastbilar med trailer, så har vi container vi skickar på båtar. Där vi har vår verkstad och som är inredda med AC, och där packar vi in alla våra grejer och båtar och allting. Så att när jag lämnar racet, då åker båten till nästa race oftast. Så då när jag kommer hem, då blir det liksom som ett break för mig. Så lagom tills man ska åka nästa gång har man liksom börjat ladda upp igen och är riktigt sugen på det. Nu under sommaren har vi faktiskt grejerna hemma nu och kan testa och bygga om grejerna lite grann och renovera upp det som behövs. Så det blir liksom en lagom mix på det hela tiden.
Mm. Och du känner att du ändå kan slappna av under den här break-tiden så att du...
Ja, som, liksom sommar blir lite våran lugna tid. Då har vi har 3 race i Europa, men annars liksom väldigt lugnt och få grejerna hemma, kan jobba i lugn och ro med det. Sen kommer vi till hösten, vintern, där vi har otroligt mycket race borta i Asien. Så det blir långa, jag tror att jag har 5 race i Asien, så det är väl 5-6 veckor i Asien på rad. I olika ställen i Kina och i Thailand och Sydkorea. Så det blir mycket resande då, och sen har vi mycket, sen i vintern från november till januari är vi i princip bara i arabländerna och kör. Mm. Då blir det liksom mer hektiskt när man är borta hela tiden och får flyga hela tiden. Och så sommartiden blir lite lugnt för oss.
Kändes det lyxigt att få åka iväg på alla de här stora tävlingarna i andra länder? Eller känns det bara, allting blir ju en vardag, men kändes det som att det var någonting fantastiskt från början och att det har blivit mer jobbigt att resa mycket, eller hur ser det ut för dig?
Jag har ju rest mycket senaste, kan man säga, sex åren har jag rest otroligt mycket. Så. Men det är väl klart, alltså, jag gnäller faktiskt lite på höstarna där och inte när jag har mer dagar borta än hemma. Och, ja, jag har väl något sånt där runt 30 veckor borta kanske på ett år, så jag vill borta lite mer än halva tiden av året. Men jag har vant mig vid det, och när jag är hemma för länge så blir jag trött på att vara hemma, och när jag är borta för mycket så vill jag hem. Så det är ju sådär människan är, man är aldrig nöjd med någonting. Och det är likadant här. Jag älskar att resa och älskar att vara borta, men det är klart att det är skönt att vara hemma ibland.
Ja, men du kanske skulle ha en PT som åker med dig och massör och sådär. Så, jag hade ju helt klart kunnat tänka mig att åka till Dubai någon helg och sådär. Det är inga problem.
Ja, nej, ja, men jag har PT här hemma faktiskt som jag kör med. Men jag har ingen som följer med mig på racerna än. Men vi får väl se vad jag kan förhandla till med till nästa år.
Ja, det är bara att snacka med chefen. Allting handlar om övertalningsförmåga.
Exakt.
Vad har du för avslutande tips till de lyssnarna som faktiskt vill ta sig till en högre nivå och ibland känner att nej, jag orkar inte göra
det? Jag vet inte, det finns väl ingen egentligen rätt väg upp till en högre nivå. Jag tror att det handlar om att verkligen ge sitt allt. Och jag har hållit på och tävlat otroligt mycket. Jag har träffat väldigt mycket människor, varit omtyckt, och liksom folk har gett mig chansen då att komma upp i högre serier på grund av att jag har varit snäll och omtyckt av många människor. Så jag tror att det är aldrig viktigt, eller man får inte glömma bort vem man är, och det spelar ingen roll hur stor man är, så måste man fortfarande vara ödmjuk och vara den man alltid har varit.
Tack så mycket Erik för att du vill vara med i den här podcasten.
Tack så jättemycket för att du vill ha med mig.
Jag vill också skicka ett tack till BMW och sportwithoutlimits.com som har gjort det här avsnittet möjligt att göras.